Det är fina ord. Du får komma precis som du är. Det var härligt att komma in i kyrkan idag, för jag möttes ju av de här mammas och dotter. Och då skrattade vi lite och så funderade över vilken sång är jag? Och då sa jag är nog bulletproof. Men det innebär ju, för jag har faktiskt gått med den lilla strofen, I'm not bulletproof. Alltså jag är inte skottsäker. Och det är ju egentligen faktiskt ingen. Det är ingen som har en sån tjock rustning så att man inte blir påverkad utav det människor tycker och tänker och säger runt omkring en. Så bulletproof. Så. Det jag tycker att det är väldigt fint att faktiskt få ställa sig upp tillsammans när man läser ur dagens evangelietext. Så det ska vi göra, ni som vill. Och vi läser från Markus 14:3-9. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Och hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 dinarer att ge åt de fattiga. Och så grälade de på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Jesus, tack att du vakar över ditt ord. Tack att vi får läsa om dig. Amen. Varsågod och sitt. Idag var det lite som att ha en lina med två olika ändar på. Vi befinner oss ju dels i fastetider och temat är den kämpande tron. Den kämpande tron, kämpande, det första jag tänker på är något väldigt jobbigt och tungt. Att kanske vara någonstans där man inte vill vara, kanske i mörker eller tvivel. Och så tänker jag på Jesus. Den här händelsen som vi läser om, den utspelar sig ju ungefär en vecka innan Jesus dör på korset. Så nog misstänker man att Jesus tro är en kämpande tro. En kamp om livet och en kamp inom honom själv. Och jag funderade faktiskt lite på om man tvivlar på att han faktiskt ska uppstå. Och sen å andra sidan så är det årshögtid. Lite fest liksom. När vi ska titta tillbaka och blicka framåt. Och där ordet kamp känns lite som en oinbjuden gäst. Och så vet jag liksom inte riktigt vad jag ska göra av det här ordet, kamp. Och så läser jag texten många gånger och jag älskar den. Den är vacker och tänkvärd och det finns så mycket anknytningspunkter. Den rymmer ett hav av predikningar och här finns så mycket att reflektera över, vrida och vända på. Är jag värden Simon? Är jag kanske kvinnan? Är jag lärjunge? Någon av dem som börjar räkna på värdet av kvinnans hängivenhet i pengar? Som om hennes flaska var med i antikrundan? Eller är jag kanske Jesus? Det sistnämnda kanske låter lite förmätet och lite övermodigt. Och sen den här flaskan och oljan. Alltså jag var ju tvungen att leta upp lite information då. Och oljan var ju av ren nard. Och då såg att den här finns ju framförallt i Indien. Den kommer från en indisk planta. Och den låg i någon slags form av flaska som heter alabasterflaska. Som jag nästan inte ens kan uttala. Den var dyr och den förfalskades ofta. Dessutom, det här tyckte jag var lite spännande. Det här kan ni gå hem och fundera över lite. Fungerade oljan som en fixatör? Den var alltså i sig själv inte så stark. Den sticker alltså inte näsan, men oerhört viktig. Och man blandar den. Endast lite behövs. Man blandar den med andra dofter för att doftkompositionen inte ska försvinna. Eller förändra sig för snabbt och för att doftens hållbarhet ska vara länge. Det är den här oljan hon häller över Jesus. Och när jag läser texten så är det ett litet ord som hoppar ut. Ett ganska otippat ord. Bröt upp. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Och så funderar jag igen på ordet kämpa. Och jag hittar lite andra betydelser. Att inte ge sig, att anstränga sig, att ta upp kampen emot. Och så ser jag en sån här liten banal bild framför mig som när jag går på bodypump, för det brukar jag faktiskt göra. Och där lyfter jag lite vikter. Och det är ju också att kämpa. Men den sortens kamp kan ju ibland vara lite mer dynamisk, aktiv och faktiskt lite rolig. Det är liksom kamp som en slags drivkraft. Den här kampen gör jag ju mest för mig själv, för att jag vill. För att jag vill bli stark och inte börja förfalla nu när man närmar sig 50. Mitt varför just den här situationen har ganska mycket med mig själv att göra. Kvinnan då? Om vi går tillbaka till henne. Kämpar hon med något och vad är hennes drivkraft? Jag går till texten i Johannes som är den parallella texten. Alltså de texterna vi finner i Nya Testamentet finner vi ofta på många olika ställen. Och då står det så här. Hon har sparat den till min begravningsdag. Och då börjar jag fundera igen här. Hur många år hade hon sparat den här oljan? Hur lång tid hade det tagit att samla ihop pengarna? Vi kan läsa om att den här oljan som hon hade i flaskan motsvarar ungefär liksom en årslön hos en vanlig arbetande. Så jag misstänker att hon antagligen har kämpat för att få ihop till oljan och ansträngt sig. Kanske har hon jobbat lite extra, hållit lite extra i hushållskassan, inte köpt de där nya sandalerna hon hade velat ha. Hennes varför tycks ha ett mycket högre syfte än henne själv. Hon har blivit så drabbad av Jesu kärlek. Och nu tar hon denna kärlek ihopblandad med tacksamhet. Och så låter hon den strila över Jesu huvud. På vilka fler sätt har hon kämpat? Förutom att hon förberett sig genom att spara. Jo, hon har antagligen kämpat med sitt mod. Hon kliver faktiskt in i en miljö som inte är hennes. In i männens värld. Där hon som kvinna ses som mindre värd. Att hon som kvinna går så nära och rör vid Jesus gör att många vid bordet tycker att hon har gått över gränsen. Hon bryter upp och utmanar de sociala spelreglerna rejält. Det är liksom ingen liten diskret nigning hon gör. Hon väljer sin väg. Hon sneglar inte på någon annan utan hon gör det på sitt sätt. Och det är också en slags kamp. Detta att gå sin egen väg trots rädsla. Och dessutom finns det några andra saker hon också gör. Hon handlar i tro. Ibland innefattar handling i tro en verklig kamp. Skillnaden mellan lärjungarna och Maria var att lärjungarna inte trodde på Jesus när han sa att han skulle dö. Det kan vi läsa om tidigare i kapitlet. Men Maria, hon har lyssnat på Jesus och trott på honom. Och nu handlar hon också modigt i enlighet med sin tro. Och hon smörjer honom med olja. För hon visste att den korsdöd som väntade honom inte innebar någon värdig begravning. Övriga saker som jag slås av när jag läser om kvinnan är att hon i någon bemärkelse är profetisk. Även om hon kanske inte vet om det själv. Och sedan detta fantastiska. Maria, hon svarar inte själv på påhoppen. Utan hon låter faktiskt Jesus försvara henne. Låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. Åh, vad jag vill vara den kvinnan, tänker jag. Fylld av kärlek och tacksamhet är hon. Och kämpande, modig, förberedd, inlyssnande, handlingskraftig och profetisk. Och sen låter hon Jesus försvara henne. Sen lite frågor. Man kan ställa dem till sig själv som person. Men idag så vill jag ställa den till oss som församling. Har vi sparat på något? Eller kanske gömt undan något? Som det nu är dags att bryta upp och hälla ut. Vad har vi i flaskan? Låter vi kärlek och tacksamhet vara våra motiv? Eller sitter vi som lärjungarna och mumsar och snålar? Snålar med vår kärlek till Jesus. Med kärleken till andra snålar vi med våra pengar och vår tid. Är vi kanske rädda? Vågar vi välja väg? Ekumeniakyrkan i Sävedalens väg. Och vilken är den? Är vi profetiska i ord och handling? Eller ska vi kanske börja med frågan, hur kan vi bli profetiska i ord och handling? Vågar vi handla i tro utan att alltid ha skärp och hängslen? Vågar vi låta Jesus försvara oss? Eller bygger vi upp egna försvarsmurar och drar på oss egna rustningar? Här rör jag mig mina tankar och så ställer jag frågan till mig själv och så funderar jag över oss i Sävedalen. Vilka är vi som kyrka? Vilka vill vi vara? Åt vilket håll vill vi? Har vi brutit upp vår flaska? Är den kanske stängd? Nej, den är inte stängd, tänker jag. Sipprade ut olja så där lite lagom svensk då, med en behaglig frekvens? Ja, jag vet inte. Och är det i så fall dåligt? Det är kanske bra med lite duttande. För jag tänker att människor kanske känner sig väldigt obekväma om vi dränker dem i olja. Och dessutom läser vi att oljan har effekt i små mängder. Och så tar jag en liten paus och tänker att nu ska jag göra någonting annat. Och framför mig så ligger det en bok. Ni har den här ute på kyrktorget också. Till jordens yttersta gräns. En resa genom apostlagärningarna. Och så blir jag påmind om anden. Som en kvittrande fågel så sätter sig påminnelsen på min axel. Just det, vi har ju anden. Det handlar visserligen om att kavla upp ärmarna, ta beslut, kämpa och bestämma sig för. Men med påminnelsen om att vi inte behöver kämpa i egen kraft. Vrider man och vänder lite på det där med flaskan så är innehållet i någon bemärkelse faktiskt redan uthälld. Oljan som en symbol för anden. På en avgränsad geografisk plats för drygt 2000 år sedan. I Jerusalem där en grupp människor befinner sig mitt i berättelsen om Guds handlande med världen. Anden som kommer till dem på ett nytt sätt och blåser in med nytt liv och kraft. När pingstdagen kom hade de alla samlats på ett och samma ställe. Helt plötsligt lät det som en stormby. Ingen visste varifrån. Den fyllde hela huset. Det var inte en vind som bara blåste förbi, utan den stannade kvar och en förändring påbörjades till jordens yttersta gräns. En liten geografisk plats i ett litet land. Ja, men det är ju här också i Sävedalen. En liten grupp människor, ja men det är ju vi också. Vi är också en del i berättelsen. Det verk Jesus utfört i historien, det för anden till oss i nuet. När helig ande kommer över er ska ni få kraft att vittna. Kraft som inte dyker upp och sedan försvinner. Kraft genom Guds möjligheter. Kraft att övervinna det som urvattnar livet och talar om för oss vad vi inte är och vad vi inte kan. Kraft i kampen för det som är större än jag själv. För de svaga och utsatta. Vittna som att reflektera Jesus i ord och handling. Berätta om vem han är och vilka vi är i honom. Vara en Kristusdoft. En olja som doftar ljuvligt och som inte sticker och fräter i näsan. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Det här får vi som församling vara med om att göra i vår tid. Hälla ut över Jesus och över andra. Vårt land, vår stad, vår värld, vår granne. Ge ut istället för att ta emot. Leva i den kärlek som inte enbart söker sitt eget. Kvinnan får idag vara en förebild för vår resa framåt. Där vi som församling får fundera över om det finns områden som vi behöver bryta oss in på. Eller bryta upp ifrån. Hon får inspirera oss att våga ta ett steg fram. Kanske våga bryta mot etikett och regler. Mot invanda mönster. Våga ta plats. Våga vara Sävdalens ekumeniakyrka. Våga inse och handla efter att det är nu oljan ska hällas ut. Den ska inte sparas. Sedan det omvända. Att vi också får vara den som oljan rinner över. Vi får ta Jesu plats i berättelsen. Gång på gång. Den platsen är alltid ledig. Jesus väntar på att vi ska sätta oss där. Oljan som hälls över oss, över dig. Befriande kraft, anden, en dyrbar parfym av kärlek, livskraft och styrka. Är inte detta ett glädjebudskap, ett festinslag med framtidshopp att ta med sig in i årshögtiden? Jag fick ett ord när vi satt och bad från Ordspråksboken. Och det är från Folkbibeln 1 och 23. Se, jag ska låta min ande flöda över er. Jag ska låta er lära känna mina ord. Amen.